kostnadsmedvetenheten behöver finnas med hela resan skulle jag säga. Och se till att man inte drar på sig onödiga kostnader oavsett om det är konsulter eller någon marknadsföringskanal som man kanske inte riktigt tror på men ändå fortsätter att köra eller liknande. Så att där finns det rätt mycket att göra och förhandla om avtal. Tråkigaste som finns, men det kan ge otroligt stor effekt på affären.
Vitvarubutiken Hemmy har gått från 0 till 103 miljoner på 4 år. Grundarna hade med sig värdefulla lärdomar från konkurrenten 30. Hemmy valde en extremt slimmad modell med en open source-plattform, få anställda, men med eget lager och egen kundservice. Låga priser och ren transaktionsmarknadsföring är två av framgångsfaktorerna. Trots det här så har förlusterna varit låga med tanke på tillväxten. Björn Fant är vd och medgrundare av Hemmy. Välkommen.
Tackar.
Och Thomas Svensson är partneransvarig och e-handelsexpert på Svea. Välkommen.
Tack så mycket.
Idag är lite ämnet Hemmy. Om det är någon mot förmodan som har missat det, att jag är nyligen blivit uppköpt av BHG Group. Ni har ju gjort en fantastisk resa. På 5 år har ni växt från 0 till 103 miljoner tror jag det står i tidningarna.
Ja, men det stämmer.
Ja. Vi tog med oss Thomas också här för att vi ska få lite bredare perspektiv på det här med tillväxt. Idag ska vi brotta ner oss lite hur den här tillväxtresan har gått till. För ni har några särdrag som jag tycker är väldigt intressant, som jag inte är säker på att många andra har. Men egentligen du Björn, du har ju en ganska lång och intressant entreprenörshistoria. Vad har du gjort egentligen?
Ja,
video, om man tittar på din LinkedIn-profil så är Videoplasen, det är ju en sån här spännande startup-story. Vad gjorde du där?
Jag har ju inte bara rört mig i handelsvärlden, även om det har varit mitt liv de senaste åren då, men startup-veteran skulle jag nog gärna kalla mig, som har varit på Videoplasa, då en ad-server för video när webb-tv och sådär började bli stort. Var en sväng på Lifesum.
Just det.
Och sen så jobbat på 30.se då, som var också e-handelsplattform, och sen så köptes det bolaget av Whiteaway, jobbade där ett tag och sen hoppade vi av och startade Hemmy.
Och sen har vi delvis en liknande bakgrund, du och jag. Vi har varit på IDG, ja, bägge två.
Exakt.
Men du börjar nog i princip när jag stack precis där.
Ja, men lite så är det ju. Jag har alltid haft en känsla för att kunna bevaka webbtrender, framförallt tekniken som ligger väldigt varmt om hjärtat för mig. Så jag var ju en sväng på Internet World, precis som du.
Men du var inte anställd på Internet World?
Nej, det var precis. Nej. Det var frilansande i samband med att jag även jobbade. Så att det var ju en sån process. Men där var det ju framförallt att bevaka det som var hett just då. Det här kommer säkert du ihåg också, med webb 2.0 och det var mashups och user-generated content och allt sånt där spännande som hände i hela den resan där YouTube och alla andra stora höll på att byggas upp från grunden. Så det fanns ganska mycket att bevaka där och mycket spännande som sen hände som tycker jag etablerade teknik-ekosystemet lite i Sverige också.
Har du haft nytta av det här att du har lärt dig hur man hittar trender och hur man bevakar saker och ting?
Nej, men det tycker jag väl är att jag har, definitivt. Teknik är ju alltid föränderlig så att säga, så det gäller ju att hålla koll på det som händer och kunna dessutom filtrera bort det som kanske är lite mer brus och hype och fokusera på det som faktiskt funkar och skapa värden.
Vad skulle du säga är den viktigaste trenden just nu?
AI tycker jag är otroligt spännande fortfarande. Där finns det otroligt mycket som händer och den har fått en liten stämpel att kanske mest handla om självkörande bilar och såna här saker, men framförallt så ska ju AI användas för att automatisera riktigt tråkiga, komplexa processer.
Jobbar ni med det på Hemmy?
Inte ännu, nej, det gör vi inte.
Mm. Vad tänker du Thomas, håller du med eller vad skulle du lyfta fram för trend?
Nej, men AI är ju jättespännande och just det här med att automatisera processer är någonting vi hör ifrån många e-handlare, att man försöker att göra så mycket automatiskt som möjligt så att man kan fokusera på att växa sin e-handel istället. Så att AI är ju, precis som Björn är inne på, inte bara självkörande bilar, utan det handlar om att lära sig kundbeteenden och hur kan vi effektivisera våra egna flöden och processer. Så att den är jättespännande att se var det tar vägen.
Men väldigt lite realiserat den egentligen, eller hur?
Absolut, alltså Amazon är ju ändå en tongivande spelare på det här. De har ju mycket volymer och de har ju stora kunddatabaser och de har ju stora processer som de kommer att automatisera. Allt ifrån sin egen logistikhantering där de kan skicka ut saker och ting till sina olika fulfillment centers redan innan kunderna har köpt, för att de har all den typen av kunddata, även för nya produkter som släpps på marknaden. Men även bara den här mindre saker som att kunna bara visa rätt produkt för rätt person helt enkelt när man kommer in på sajten. Så att det händer ju mycket där såklart, men det finns mycket kvar att göra.
9 av 10 besökare på din sajt kommer inte att handla om inte innehållet är på deras egna språk. Det är hårda fakta att ta med i sin kalkyl om man väljer att inte översätta produkttexter, köpvillkor och annat innehåll på sin sajt när man expanderar till nya länder. Contentor har under snart 15 år hjälpt många av Sveriges och Nordens största handlare och varumärken att växa sin verksamhet. Contentor skriver text och gör översättningar till fler än 40 språk. Med integrerade lösningar och smarta tekniska system effektiviserar Contentor hela flödet av produktion av innehåll och den översatta texten. Prata med Contentor om du planerar att expandera till nya marknader eller har utmaningar i er produktion av lokaliserat innehåll. Gå in på contentor.se och läs mer.
2017 så startade ni Hemmy. Du var med från början, eller hur?
Yes.
Men då hade du haft några år på 30, så CTO på 30, eller hur?
Exakt.
Hur många år hade du varit på 30 då?
Då hade jag varit där i ungefär 2,5 år. Mm. Så det var ju en otroligt bra resa, helt enkelt, där 30 var en del av Clearo-gruppen och sen så en del av White Away-gruppen när vi sålde det till dem. Så att vi har fått jobba med väldigt många olika parter på det sättet och verkligen lärt oss e-handel, hur det ser ut på stor skala, liksom, vad som är lätt och vad som är svårt när man är ett bolag som omsätter nästan 1 miljard. Så att det var ju fantastiskt bra. Och där är det ju, som CTO eller en del av ledningsgruppen, så kommer man i kontakt med alla olika avdelningar också. Så det är ju både tekniken men även marknadsföringen och logistiken och så vidare.
Vad tog du med dig från 30 då in i Hemmy?
Framförallt skulle jag säga lite det som jag var inne på med skalbarheten. Alltså så här fungerar en e-handel när vi omsätter nästan 1 miljard. Där finns det ju saker och ting som är lätta och svåra, vilket sen hjälpte oss att bygga Hemmy, för att då vet man lite grann, man har facit lite grann var man ska någonstans. Mm. Vilket gör att det blir
Det är ingen tvekan om att det är till miljarden ni ska.
Absolut inte. Det är där, dit och bortom. Nej, men det finns det ju väldigt mycket lärdomar kring när man får chansen att starta om på nytt, som vi fick göra med Hemmy. Så finns det ju otroligt mycket saker som man tänker att så här, ja, men det här måste vi verkligen få på plats. Men vi vet också att det här behöver inte vara på plats från dag ett, utan det här kan vi fixa kanske när vi omsätter 10 miljoner eller 100 miljoner.
Det är lättare att ta fram en roadmap.
Exakt.
Ja. Mm. Ja. Jag tänker liksom så där, 2017, 30, jag vet inte hur länge, det är ju gammalt bolag, det har funnits länge.
Ja, absolut.
Det fanns ju en del konkurrens 2017 när ni startade Hemmy, men det var ingenting som skrämde er.
Nej. I det här fallet så visste vi ju lite grann vad det gick ut på. Vi visste vilka typer av varor som vi ville sälja. Vi visste vilka priser vi ville sätta. Vi visste vilka marknadsföringskanaler vi ville gå igenom. Och vi visste vilka teknikbehov vi behövde. Och vi hade en idé om hur vi ville bygga logistiken. Så att därigenom så hade vi ju ganska mycket som gjorde oss lite mindre rädda, om man säger så. Annars att dra igång en ny e-handel inom ett helt nytt segment, där kan det ju finnas ganska mycket okända faktorer, så att säga. Så att
alla faktorer var kända för er?
Inte alla, men jag kände ändå att vi hade tillräckligt bra koll för att göra vissa val, till exempel som att skaffa eget lager från början och sådär, och köra tekniken in-house och sådär istället för att ta in en partner på det. Så att där fanns det mycket sånt som vi tyckte att det här har vi koll på och det är bara att köra.
Thomas, du som jobbar tillsammans med Hemmy, vad skulle du säga, och har liksom en del insikter, vad skulle du säga, är de ett unikt bolag eller är det bara väl genomfört projekt liksom, eller vad skulle du säga?
Nej, men jag skulle säga att jämfört med våra andra kunder så är de ett ganska unikt bolag. Dels för att det har gått väldigt fort, som vi är inne på.
Fem år, 103 miljoner.
0 till 103 miljoner.
Tack.
Och sen att man väljer att ge sig in i en väldigt konkurrensutsatt bransch. Det tyder ju på att man är ganska säker på att man är bättre än de aktörer som redan finns.
Det tyder ju på att man vet något som andra inte vet, eller?
Ja, om man går in med ett självförtroende någonstans. Att vi kan faktiskt göra det här bättre än våra konkurrenter, vilket man bevisligen har gjort med tanke på den här resan. Så att ur den aspekten så absolut. Och sen som Björn är inne på, att de har gjort några unika val på att ha eget lager och satsa mycket på kundomdömen och så vidare. Så skulle jag säga att de är relativt unika.
Det låter som en rimlig analys här, att ni går in i det här med ganska gott självförtroende egentligen. Eller hur?
Ja, men till viss del ja, tycker jag. Men det som jag tycker också är viktigt när man drar igång en ny låda är ju lite grann att man gör det tillsammans med andra medgrundare som man har jobbat med tillsammans.
Kände du allihopa som var med?
Ja, absolut. Jag, Stefan och Johan jobbade på 30 tillsammans. Och sen så hade vi även med Paul Fischbein som var koncernchef på Clearogruppen innan. Så han var ju också en av våra delgrundare. Så att alla vi tre hade ju ändå kompetensen och har liksom jobbat tillsammans. Vilket gör att man vet lite grann vad man går för också. Då kan man göra saker med självförtroende, skulle jag säga.
Men jag tycker det är väldigt uppmuntrande att höra. Vi har ju snackat lite om Hemi innan här för att förbereda oss. Att man 2017 faktiskt kan gå in i en hårt konkurrensutsatt marknad och ändå lyckas. Det tyder ju på att möjligheterna finns kvar där ute med e-handel. Ni kunde i branschen. Det var ju en fördel och ni kände varandra. Och
absolut,
ni har gjort den här resan förut.
Nej, men så är det ju verkligen. Och jag tror att...
Vad var det ni trodde ni skulle göra bättre?
Egentligen så handlar det väl ganska mycket om att... Jag tror ju starkt på att kundfokus slår konkurrensfokus alla dagar. Det vill säga, om man fokuserar på att göra en så bra kundresa som möjligt och se till att förvalta varenda liten kundrelation man har, så är det helt enkelt så att man kommer vinna alla gånger. Och det här har vi gjort genom att försöka liksom hålla en världsklass kundservice. Vi kör riktigt bra leveransalternativ så att du kan få liksom vitvaror levererade samma kväll i Stockholm till exempel. Så att
man kan alltså få en frys samma kväll som man beställer? Nej.
Jo, exakt. Om du beställer på morgonen så får du den ikväll.
Och det är ingen annan som matchar det eller på marknaden, eller?
Nej, inte just det. Där känner vi att att det här är en riktigt bra USP för oss. Och det har ju varit väldigt uppskattat hos kunderna. Framförallt lite som du säger, en frys eller en diskmaskin. Du står där med några barn, det är mycket disk som hopar sig. Du vill liksom inte vänta några dagar för att få hem den.
Det är en mardröm i en familj när diskmaskinen bråkar, alltså. Det måste jag säga.
Exakt.
Ja, men det här tror jag är också en liten uppmaning till de som lyssnar, att det är klart att det går att ge sig in i en konkurrensutsatt bransch. Det gäller bara att du är säker på och vet vad du ska göra bättre än dina konkurrenter. Självklart går det att ta marknadsandelar då, men att tro att man ska börja sälja någonting på en e-handel där det finns en massa aktörer och inte göra någonting unikt, nej, det blir ju svårt.
Mm.
Men vet du att det är det här vi ska satsa på och här kan vi vara bättre än konkurrenterna, då är det ju inga problem att ge sig in även om det finns många andra aktörer.
Mm. Ni är ju bara 10 anställda trots att ni snurrar 100 miljoner och då har ni eget lager och egen kundtjänst.
Ja, det stämmer.
Har ni några människor kvar till att göra resten av arbetet?
Ja, men det är klart så där. Det här är också en sån sak som jag tycker vi har slimmat organisationen extremt mycket kring. Och det är klart att ibland så känns det som att det saknas någon person. Men vi har ändå lyckats bygga bort allt det här tråkiga administrativa, både från kundtjänst men även från andra.
Till din teknikfråga, mångt och mycket.
Mångt och mycket teknikfråga, men också lite processfråga, så att säga, skulle jag säga. För det handlar ju om att man tittar på, vad är det för någon fråga som kundservice får 100 gånger per dag? Ja, men då kanske vi ska göra någonting som är lite mer proaktivt. Vi kontaktar kunden i förskott och svarar på den här frågan till exempel.
Så ni gör mejlutskick då? Liksom att
absolut. Ja. Automatiska e-post som rapporterar in, var är dina grejer, hur snabb är leveransen, har det hänt någonting med ordern, allt sånt där.
Gör inte alla det här?
Inte alla, förvånansvärt få skulle jag säga. Det blir lite lätt så att man prioriterar ganska mycket att bygga världens bästa e-handelsshopplösning och konvertering och marknadsföring och sådana delar. Så tappar man bort kunden lite grann sen efter köpet. Och det tycker jag är rätt tråkigt, för det är där det händer ganska mycket. Och som det är, det är en del av helhetsupplevelsen för kunden.
Fördelen här också att här i och med att ni kom från 30, ni visste redan vilka som var de vanligaste frågorna, eller hur?
Ja, absolut, en del av dem visste vi definitivt.
Hur många frågor handlar det om för man ska täcka in det mesta?
Nej, det är inte så jättemånga. Jag skulle nog säga att det kanske är 4-5 frågor som är liksom de
var
absolut
viktigaste. Vad är mina
grejer? Vad är mina grejer är ju den viktigaste frågan. Och det spelar ingen roll egentligen hur snabb du är. Du kommer få den frågan i alla fall. Det kan vara så där att kunden kanske har läst någonting på sajten och där står det kanske när du får din leverans, men det glömmer man snabbt bort, så att man behöver en liten extra påminnelse. Som
vad
säger
är fråga nummer två då?
Fråga nummer två är, kan jag ändra någonting i min order, skulle jag säga.
Om man vill lägga till eller ta bort något.
Precis, lägga till eller ta bort, välja något annat, en annan färg.
Men det måste ju vara svårt om man beställer på morgonen och ska ha det på kvällen. Då är inte mycket utrymme för att ändra orden där.
Nej, just de. då gäller det att vara säker på det man har beställt.
Ja, men det här är också intressant med tanke på det vi pratade om att automatisera. Alltså, här har man eget lager och egen kundtjänst och är 10 anställda och snurrar 100 miljoner. Det tyder ju på att man har automatiserat många av flödena som Björn är inne på. Och det tror jag att andra e-handlare också kan titta på att göra. Kanske inte för att göra sig av med folk, men för att effektivisera sina egna processer.
Men går det att ringa er kundtjänst?
Absolut. Ja, men det är både telefon och e-post som vi har. Men du har helt rätt i det där, Thomas. Och det som jag tycker också är viktigt att ta med sig är ju att kundtjänst tycker ju inte om att svara på samma fråga 100 gånger per dag. Utan det handlar ju om att ta bort allt det här tråkiga så man får jobba med lite roligare saker. Eller kanske lite mer kreativ problemlösning eller införsäljning eller någonting liknande.
Jag kan ju tänka mig, produktfrågor är ju roligare. Liksom.
Absolut.
Jag har redan fått ett bra tips här från Björn vad jag ska köpa. Jag hatar ju mina diskmaskiner för de går alltid sönder. Men jag vet inte. Ska jag säga vad du sa?
Jag kommer säkert få...
Nej, jag vågar inte säga det. Om ni är intresserade av vilken diskmaskin man ska köpa så kan ni mejla e-handelstrender urban.lindstedt@gmail.com så lovar jag att vidarebefordra det här tipset. För du står för det tipset, Björn, eller?
Ja, absolut, gör jag.
Ja. I och med att ni visste vad ni skulle göra, och ni hade har ni genomfört, ni hade en tydlig idé, och vi har ju redan berört i princip, eller har vi missat någon del i er tydliga idé vad ni skulle göra?
Nej, vi skulle ju som sagt bygga ett stort bolag, och det som vi är ju inte 30, utan vi säljer ju massa olika saker. Det är ju både vitvaror och grillar och klimatprodukter, träningsprylar och allt möjligt, så att säga. Så att det som är kanske framförallt mer värt att ta med sig när det gäller de här vitvarudelarna är ju att det är ju en volymaffär, så att det gäller ju att du bygger upp ett bolag som kan omsätta 100 miljoner, för att det är då du får de bättre inköpspriserna, du får de bättre transportpriserna, du får...
Men kan man få de här bra priserna när man omsätter 0 kronor om man säger att man ska omsätta 100 miljoner inom den?
Från start så skulle jag säga att det är ganska svårt. Och där så känner jag att framförallt mina medgrundare Stefan och Johan, som är väl etablerade i branschen, har ju en fördel där, så att säga. De vet ju både vilka produkter som krävs, men också det ryktet i branschen som gör att de har lite mer trovärdighet.
Folk
som
litar
gör att
de, på dem, ja, även fast de har startat nytt. Liksom.
Precis, så där kan de ändå komma igenom, så att säga.
Ni är 4 grundare då egentligen, eller 5 om man räknar med Paul Fishbein?
Nej, 4 med Paul.
4 med Paul, ja.
Ja.
Hur håller man sams?
Bra fråga. Ja. Nej, jag tror att det handlar om att hålla det professionellt, men det är ju framförallt väldigt roligt.
Är ni
roligt.
Kompisar privat också? Eller?
Absolut, ja. Absolut. Uh-huh. Nej, men det här är ju, det, alltså, man gör ju den här resan tillsammans, så det är ju en berg- och dalban, och den gör man ju tillsammans både i uppgångar och nedgångar, och det är ju, är det inte roligt så skulle man inte göra den tillsammans, så att...
Man måste ju trivas på något sätt, i alla fall ha en respekt för varandra.
Alltså. Ja, absolut. Och vi brinner ju för det här allihopa. Så att där, det är där vi absolut hittar oss. Sen är det klart att man har ju livliga diskussioner om saker och ting, men det hör ju till. Det är så man kommer framåt.
Mm. Men ni hade ju då en tydlig grundidé vad ni ville göra. Och sen sa du sa i början här på intervjun att då visste ni vad ni måste göra först och vilka grejer ni kunde vänta med. Vad är det liksom viktigast att ha plats i starten då? På plats. Vad är det?
Ja,
produkterna är ganska självklart.
Ja, produkterna är viktiga oavsett om du omsätter 1, 10 eller 100 miljoner, skulle jag säga. Mycket produkter och rätt produkter. Det är egentligen det som är den stora nyckeln till det hela. Men i början när du är lite mindre, då är det ju viktigt att hålla koll på, som jag var lite inne på, varje kundresa. Du måste förstå vilken plats du, vad du löser alltså, problem
hos kunden. Granska varje köp, eller vad är det du säger?
Nej. Inte granska varje köp, men du måste ändå hålla koll på och se till att du ligger med rätt produkter som ska köpas. Och du följer upp all kundservice rigoröst. Du ser till att marknadsföringskanalerna fungerar och så vidare. Så det är väl det är absolut viktigaste.
Och vad är nästa steg sen då?
Sen nästa steg är ju kanske när man börjar närma sig 10 miljoner eller liknande i omsättning. Ja, men då kommer du behöva börja anställa personal på ett annat sätt och börja titta på att kanske formalisera processen.
Är det så lätt i Stockholm?
Jo, men det tycker jag.
Är det?
Ja, absolut. Men även där så handlar det ju om att hitta rätt personer och kommunicera att det här är en startup och det här är en jäkligt kul resa att vara med på. Och då får man rätt personer med den mindseten som gillar den resan.
Ja, just det. Mm. Men Thomas, när det gäller processer och sånt där, för ni jobbar ju både med små och riktigt stora bolag, liksom. Hur viktigt är det där?
Nej, men jag skulle säga att det är extremt viktigt. Även om man är en liten spelare så finns det ju alltid saker som du kan automatisera. Det kan ju vara allt ifrån kopplingar till affärssystem till lagerhantering och så vidare. Jag tror att man ska titta på och göra det ganska tidigt så att man återigen lägger fokus på det man är duktig på. Det är förmodligen att växa sin affär och sälja sina saker. Det är därför jag startar e-handeln. Det är inte för att sitta med Excel-dokument och bocka av.
Hej, jag heter Magdalena Cesar och är ansvarig för Sveas betallösningar. Vårt fokus ligger alltid på dig som e-handlare, på dina unika utmaningar och möjligheter. Oavsett vad du är i din e-handelsresa finns vi här för att hjälpa dig växa med en bredd av betallösningar och finansieringstjänster. Vill du också ha en personlig e-handelspartner som erbjuder mer? Gå in på svea.com eller ring oss på 08 735 90 00.
Idag finns det ju liksom en startupkultur i Sverige och i Stockholm som är väldigt tydlig. Och då har man ju ambitioner, eller hur?
Ja.
Det är ju miljarden, det är ju första steget. Och det är många entreprenörer jag har pratat med, att man har det här processtänket redan när man har 0 kronor i omsättning så bygger man en organisation för att snurra 100 miljoner. Eller inte organisation, men en process ska vi säga. Eller hur?
Absolut, ja, men det tycker jag också att det finns. Och det är ju ganska härligt att se att det finns de ambitionerna, tycker jag. Verkligen i Startup Sverige, vi har ju så himla många bra hjältar, heter det inte. Vad heter det? Förebilder heter det. Och det finns ju Spotify och det är Skype och det är Mojang och det är Klarna. Det finns ju inom alla typer av branscher.
Det finns många mindre också, e-handlare som jag är väldigt imponerad av.
Absolut, ja, nej, verkligen.
Men jag skulle säga att de som fastnar är väl kanske de som inte ser det här steget. Alltså hur ska vi göra resan upp till 100 eller till 1 miljard?
Men man kanske inte ens har ambitionen, eller?
Nej, men att man kanske stoppa någonstans och så vet man inte riktigt, okej, hur ska vi ta nästa steg nu? Och så tar det en ganska lång tid att fundera på, hur ska vi nå 100 eller 500 miljoner eller vad det nu är. Och då fastnar du i det och då kan du bli antingen omsprungen av konkurrenter eller så kommer du aldrig liksom komma fram till hur jag ska gå framåt. Så jag tror att de här tankarna måste finnas ganska tidigt i processen. Sen är det inte alla som når 100 miljoner, men når du 80 då så kanske man får vara nöjd med det. Men att du ändå har tankarna på plats innan, när vi snurrar 100, hur ska det här bolaget se ut då?
Men jag tänker, om jag utifrån tittar på massa e-handelsföretag så känns det som det finns en väldigt tydlig trappsteg här omsättningsmässigt. Du får gärna kommentera här, Björn. Där jag ser ett trappsteg vid 10 miljoner och ett vid 50 och sen passerar man 100, då känns det oftast då känns det som att man nästan kan bli hur stor som helst.
Ja, men det skulle jag säga, för då har man ändå börjat bygga kanske bort sig själv lite grann och mer börjat bygga en organisation. Man har processer, man har rätt kopior, man mäter liksom affären på rätt sätt.
Och man har marknadsföring som snurrar på
exakt,
sig själv.
Det är mer som ett maskineri så att säga som snurrar. Sen är det klart att det är ju lättare att växa procentuellt snabbare i början än vad det är när man blir större och större. Så det finns ju olika typer av utmaningar. Men det är absolut, det är där man hittar en annan typ av mognad skulle jag säga.
Sen är det väl klart att när man kommer över 100 oavsett vad du säljer egentligen så har du ju helt andra förhandlingsutrymmen som Björn var inne på inköpspriser, på logistikpriser och så vidare.
Är det där det börjar hända med inköpspriserna? Är det vid 100 miljoner? Eller
det beror nog på lite grann vad man säljer, men jag tänker att det ändå finns, det kan nu ske ändå redan vid 10 miljoner skulle jag säga. Och där handlar det ju om, det behöver du börja hålla koll på, för att kostnadsmedvetenheten behöver finnas med hela resan skulle jag säga. Och se till att man inte drar på sig onödiga kostnader, oavsett om det är konsulter eller någon marknadsföringskanal som man kanske inte riktigt tror på, men ändå fortsätter att köra eller liknande. Så att där finns det rätt mycket att göra. Och förhandla om avtal. Tråkigaste som finns, men det kan ge otroligt stor effekt på affären.
När började du förhandla om det första avtalet?
I Hemmys resa.
Var det efter 3 veckor? Eller?
Nej, men efter ett halvår, absolut.
Och hur gör man det?
Nej, men då går man ju och säger att nu är vi en spelare på en annan nivå och vi vill formalisera avtalet, eller vi kommer åtminstone öppna upp för att få...
Är man vänlig eller hård?
Nej, men jag tror att det kan vara... Om man har en partner som vill vara med på en tillväxtresa, så vill de ju gärna vara med på hela resan. Och lyckas man övertyga dem om att det här är vägen framåt, så behöver man inte vara speciellt hård, utan då hittar man en väg tillsammans. Oftast så handlar det om att man till exempel har kanske en partner som kostar mer i och med att man växer, för att det är en procentuell del av affären så att säga. Så då kan man ju säga att ni får lika mycket betalt, fast vi kommer omsätta dubbelt så mycket, till exempel.
Det där hänger jag inte riktigt med på.
Nej, men om
de får bara så här mycket betalt, men ni får mer och mer grejer, eller vadå? Nej.
Nej, kanske inte en varuleverantör då. Men jag tänker mig om en digital tjänst, en marknadsföringstjänst eller liknande, så kan det finnas en möjlighet att kunna förhandla där.
Ja, jag kan tänka mig att du har varit hård mot Thomas här när det gäller betalningar.
Nej, jag och Thomas har inte haft så mycket med just den biten att göra faktiskt.
Nej, no comments. Ja. En grej jag studsade lite på, det var att du är ju CTO här och att du valde OpenCart. För jag måste erkänna att jag har nog hört namnet, men jag känner inte till så där hemskt många andra svenska e-handlare som använder OpenCart. Det är open source-system, eller?
Ja, exakt. Nej, men det finns ju hur många plattformar som helst, definitivt. Vi ville ju hitta en plattform som vi kunde göra till vår egen och som bygger på open source-teknologi, så att vi kunde egentligen få den och få in den på en server som vi skulle kunna göra vad vi vill med och bygga den till vår egen miljö.
Men det är nästan som ett eget bygge då, eller?
Ja, det är nästan som ett eget bygge, fast du har ändå löst alla de här grundläggande hygienfaktorerna, som att ha en checkout och ha en produktkatalog och marknadsföring och alla sådana saker. Det finns massor av olika plattformar där ute och vi skulle absolut kunnat välja någon annan, men den här var en av dem som passade oss bäst i det tillfället som vi stod och valde.
Hur stor team hade du då när du började utveckla den plattformen?
I det här fallet så var det ju jag och sen en till konsult som har byggt egentligen all teknik för hela Hemmy under hela den här resan. Så att det har varit ganska sparsmakat och vi har fått prioritera rätt mycket. Men,
har det varit så här väldigt långa timmar till och från eller?
Absolut. Nej, men så är det ju definitivt. Och det är ju också en del av startupresan. Ibland jobbar man väldigt mycket och ibland jobbar man lite mer normalt.
Hur motiverar man sig själv när man liksom... taktar den sådär 60 timmar i veckan, kanske mer?
60 timmar i veckan skulle jag nog inte säga att det blir speciellt ofta. Det är väl kanske också en av delarna med att kanske ha jobbat med en hel del startups sen tidigare och i många olika typer av organisationer. Det är väl att man lär sig lite grann vad som är viktigt och vad som är viktigt att fixa på en gång och vad man kan faktiskt vänta lite grann med.
Det handlar mycket om prioriteringar egentligen.
Ja, definitivt. Det ser man ju nästan varje dag att det här är... Man lär sig, det här är inte viktigt just nu och det här är superviktigt just nu.
Men det var ju självklart för er att ni skulle ha eget lager. Men ni måste ju ändå överväga det här med dropshipping.
Det har vi väl gjort. Men just i det här fallet så har vi gått in på att köra eget lager. Både för att vi tycker att vi får en extremt bra kontroll på hela kundresan. Vi vet exakt var alla grejerna är hela tiden. Vi vet vad vi har i lager och om det är längre leveranstider på vissa saker och ting, så behöver vi inte lova någonting i onödan. Så att vi känner ändå att det här är den vägen som vi går. Plus att vi har en helt fantastisk lagerchef som sköter det där otroligt bra. Så att allting är ju verkligen ordning och reda. Så att Det handlar återigen mycket om process och rutin, men även kanske rätt man på rätt plats för att se till att det faktiskt verkligen flyger. Och det här var ju även en setup som vi kände igen sedan tidigare och kan. Ska man ge sig in i någonting man inte kan, så finns det ju en prövotid och en testperiod så att säga. Så det här var väldigt mycket bättre för oss. Det finns andra e-handlare som har lyckats jättebra med dropshipping. Kanske lite sämre under själva coronatiden, men det är absolut en hållbar affärsmodell, framförallt om du inte vill binda upp mycket saker i lager, men för oss så var det helt rätt att satsa.
Ni har ju ett lager söder om Stockholm i Länna, inte så långt ifrån Stockholm eller centrum, men ni har övervägt aldrig, det låter som ett rätt dyrt ställe att ha sitt lager på, ni har aldrig funderat på typ lägger det i Eskilstuna eller något sånt där ställe?
Nej, det skulle jag nog inte säga. Mycket också för att vi vill ju ha närheten till vår egen verksamhet. Speciellt när man i början håller på att bygga upp den. Så skulle jag nog säga att det här var det bästa. Men vi har ju tittat på massor av lager. Och det kan jag väl också rekommendera folk att göra. Att inte bara välja det första man hittar eller någon källarlokal någonstans. Utan verkligen titta runt och se att man hittar en lokal som passar för just sin egen verksamhet. Mm. För oss är det viktigt att det är väldigt högt i tak till exempel, så vi kan stapla kylskåp och tvättmaskiner och sånt där på varandra.
För ni har förvånansvärt få kvadratmeter, måste jag säga.
Ja, exakt.
Vad sa du till mig?
Ja, men vi startade ju hem i ett lager som är på ungefär 1100 kvadrat.
Det är ju inte mycket.
Nej, exakt. Men som sagt, när man har det lite mer effektivt så kan man ju sitta och stapla grejerna på rätt sätt så att säga. Aha. Så då får man ihop det. Men det är inget robotlager eller något sånt där. Det är svårt att skicka robotar som plockar vitvaror.
Ja, jag tänkte, går det? Finns det sådana lösningar? Att man kan automatisera ett lager när man säljer frysar?
Det finns robotar som plockar saker på pall, det gör det ju.
Det gör det.
Men det är en ganska komplex affär skulle jag säga.
Ja. Ni har ju inte lagt några pengar på varumärkesreklam, utan det är bara transaktions... Finns det inga risker med det? Och inte bygga varumärke eller?
Nej, men det här handlar också återigen lite grann om vad man är och man vill bygga. Det är klart att man ska någon gång lägga massa pengar på varumärke för att se till att bygga affären och hitta trovärdigheten i det. Men det som vi har gjort är ju att vi har ju i stort sett lagt alla våra marknadsföringspengar på, som du säger, transaktionen, det vill säga vi driver in trafiken från Google-annonser, Facebook-annonser, prisinförelsesajter och så vidare. Så väldigt långt ner i köptratten som man brukar säga. Så därigenom har vi ju ändå hittat kunderna som egentligen redan nu har bestämt sig för att de är på jakt efter någonting. Så det är de kunderna vi fångar in.
Men nu omsätter ni, förra året omsatte ni 103 miljoner och nu kommer ni slås ihop med Vitvaruexperten. Nu vet inte jag vad de omsatte, men...
Nej, det är nog inte publikt.
Det är inte offentligt, men ni blir ju stor, ni blir ännu större i alla fall.
Absolut.
Är det inte dags att börja då med varumärkesreklam och sånt? Alltså, lite så här smooth, jag får inte använda det ordet med Thomas som är smooth.
Enkelt.
Ja. Men jag menar...
Nej, men alltså det som man egentligen kan säga är väl att indirekt så gör vi ju varumärkesreklam i och med att vi syns på till exempel Prisjakt och Pricerunner och sådär. Och där har vi ju det som är så otroligt viktigt för vårt varumärke, det är ju egentligen våra kundbetyg där. Så det jobbar vi ju stenhårt med att se till att följa upp dem och se hur vi rankar. Och har vi några missnöjda kunder så måste vi ju hantera dem och hjälpa dem. Så att det blir ju vårt varumärke skulle jag säga. Och sen att börja göra tv-reklam och radioreklam och basunera ut vårt varumärke, det finns en tid och plats för det också.
Men den kommer, eller?
Det kommer den säkert komma, skulle jag säga. Det som är bra med den typen av reklam är att du når ju ut till nya målgrupper och du hittar ju trovärdigheten i varumärket. För det är ju ändå en utmaning att komma med som ett nytt varumärke på en marknad. Och har du ingenting annat... Att visa upp så är det ändå någon som måste gå i god för dig. Och i vårt fall så är det ju Prisjakt och Pricerunner exempelvis då, som visar upp vårt varumärke och våra kundbetyg som gör att kunderna köper.
Det är väldigt tydligt också när man liksom försöker analysera vad ni har gjort och sådär också, att det här med priset, det går aldrig att komma förbi det här med priset, eller hur?
Nej,
ni har väl satsat på att ha låga priser, eller hur?
Absolut, det har vi gjort, definitivt. Vi är inte prispressade på marknaden, men vi är absolut billigast på mycket.
Ja. Ni har haft förvånansvärt låga förluster med tanke på den tillväxten ni har haft ändå, de siffrorna som är officiella i alla fall. Men går det liksom
att göra det?
Ja, uppenbarligen går det, men hur Hur lyckas man hålla låga priser och ändå att det inte drar iväg kostnadsmässigt?
Jag skulle vilja säga att det finns två sätt att göra det. Antingen så är du förbaskat bra på att förhandla och ha en liksom inköpare som är duktig på att pressa priserna på det sättet. Eller så är du väldigt duktig på att hålla i andra kostnader. Och jag skulle nog säga att vi har lite från båda benen. Men framförallt så är vi ju duktiga på att, du var ju lite inne på det, vi är 10 anställda. Vi försöker hålla varenda liten grej slimmad och billig, så att säga. Så kostnadskontrollen är ju superviktig. Och om du inte har en massa andra saker som äter upp din marginal, då kan du ju sänka priserna ut mot kund också.
Men hur har ni lyckats hålla i det här? För jag tänker ändå 10 personer. Inte många.
Nej.
Man har eget lager. Och jag tänker så här, varje anställd där, å andra sidan så kan ni ju verkligen göra bra anställningar, för ni har ju tid och de här bolagen som växer extremt snabbt,
ja,
de får ju göra slarviga anställningar som inte alltid blir lyckade. Liksom.
Ja, men så kan det ju vara.
Men hur har processen varit nu när ni går från den 8:e till den 9:e anställda? Liksom, är det verkligen så här övervägande? Eller liksom?
Jo, men det är det ju definitivt. Vi ser ju också, försöker vara lite proaktiva och se att om vår budget håller så kommer vi ju vara här i mitten av sommaren, och då vet vi att vi kommer behöva anställa antingen en extra person på kundservice, en extra på lager. Det är ju där de avdelningarna som ändå är viktiga. Och som, ja,
där kan
som
man ju liksom inte pressa bort för mycket folk heller.
Nej, exakt. Jag menar, det finns alltid kunder som behöver hjälp med någonting, och det finns alltid mer grejer att skicka. Så att det är klart att de avdelningarna ska växa. Det är inte så konstigt. Men sen när det gäller att ta in en konsult eller anställa för att man ser om man har ett tillfälligt projekt eller om man har någonting som faktiskt ska bli en del av nyckelaffären i framtiden. Det är ju sådana där avväganden som man oftast gör, skulle jag säga.
Äntligen! Här kommer en stor nyhet för dig som har en nätbutik. Shelfless, Brings allra största satsning på snabba och gröna logistiktjänster för dig och din nätbutik. Ja, det är stora ord kan man tycka. Men vad innebär Shelfless egentligen för dig? Jo, nu ska du få höra. Låt oss säga att du säljer fritidsartiklar i din nätbutik. Du har ett varulager, en lång lista med order och returer tillsammans med 1000 andra grejer. Saker ska skickas och hämtas, och samtidigt ska du erbjuda service i världsklass och sköta en nätbutik. Det är en massa jobb det. Shelfless är helhetslösningen som tar hand om all logistik, så att du bara kan tänka på att sköta din butik. Och med hjälp av vår kundportal har du alltid kontroll över order och logistikflöde. Det betyder att du får en fullständig översikt över ditt lager och dina varor. Och sist men inte minst får du hjälp av ett logistiknätverk i världsklass som ger dina kunder snabba och gröna leveranser av, ja, till exempel fritidsartiklar från din nätbutik. Och swoosh, så kan du lägga din tid på det du kan bäst. Att driva en riktigt bra nätbutik. Så kolla in Shelfless idag. En fulfillment-tjänst från Bring.
Vad tänker du, Thomas, du som har koll på många e-handlare? Det här kostnadsfokuset här, är Hemmy extrema eller är de som de flesta framgångsrika e-handlare?
Nej, men jag tror att alla framgångsrika e-handlare måste ju ha en kostnadskontroll. Sen ser väl vi också bolag som kanske växer lite för fort när du ser in med e-commerce managers och massa olika funktioner där man kanske ser ett behov men kanske inte har gjort hela analysen. Vad ska egentligen den här personen göra? Så jag skulle säga att det är ganska blandat. Vi har ju kunder som...
Tror du att det är slentrianmässigt på att vi ska ha en e-commerce manager, punkt slut? Utan att man...
Ja, men det tror jag i många fall. Att man känner att vi måste ha någon som liksom managerar hela den här affären. Och sen kanske man inte har tänkt riktigt på att... Ja, fast det här är utspritt på flera funktioner idag. Och vi har ju spetskompetens idag som vi kanske inte ska då lyfta bort och lägga in på en e-commerce manager till exempel. Och sen, precis som du säger, de bolagen som växer fort, det är ju vanligt att nu måste vi in med 4 pers på lagret och 3 på kundtjänst och en e-commerce manager. Då ska du anställa 8 personer på 2 månader, och då är frågan vad man får för kvalitet i de anställningarna.
Mm. Men du, Björn, för ni har inte haft någon e-commerce, är det du har haft den rollen? För nu är du vd, men tidigare var du CTO. Du var typ marknadsföringschef också någonstans.
Ja, exakt. Ja. Många hattar på en gång.
Då kan man ju förstå att du inte har tid att lägga månader på att ta fram härlig varumärkesbyggande reklam.
Ja, men det finns ju som sagt en tid för det också. Men det är som sagt mycket av sån här marknadsföring som jag pratade om, den är ju väldigt automatiserad också. Du gör ett jobb och sen så spelar den lite själv och sen så går man och följer upp den med jämna mellanrum.
Så, att säga. Så det är så du har byggt hela marknadsföringsstrukturen också? Det är liksom automatiserade processer?
Mycket av det handlar ju om det. Det handlar om att mata Google med produkter, prisjakt och prisrunner med produkter. Och sen så är det ju ett jätteviktigt jobb att sitta och hålla koll på vilka priser vi har. Och där har ju mina kollegor som sitter och gör det, definitivt.
Har ni liksom haft programvara, mjukvara för att hantera det med priser och sånt?
Ja, lite lätt. Men vi har inga sådana här automatiserade prisrobotar eller liknande som springer runt och löser och sånt där. Men vi läser ju ner data från många olika källor och tittar på hur vi ska prissätta våra produkter, kan man säga. Men jag tror att det viktigaste att komma ihåg är väl att så här, man ska inte försöka göra det så himla svårt för sig heller. Det handlar ju om att köpa in grejer och sälja dem till kunder.
Det är inte svårare än så.
Nej, det är inte lite svårare än så. Så gäller det bara att se till att man strömlinjeformar varenda liten del i den processen, så att säga. Och förstå lite grann vad man är bra på, vad man inte är bra på, och inte krångla till det heller. Jag har visat för någon, och det är kanske lite svårt att se här, men på min telefon så har jag en bild som ligger här i bakgrunden. Och det är ett citat från Jason Fried på 37 Signals, en gammal Web 2.0-entreprenör, som han säger det. It's simple until you make it complicated. Och jag tycker att det är ganska träffande att det är precis så det är. Att har man en entreprenör, man bygger upp en business, du är 100% ansvarig för att om du bygger en jättekomplicerad affär som kräver jättemycket mantimmar eller som inte har koll på kostnader eller rör till det på något annat sätt, så är det ditt fel, så att säga. Det gäller att ibland ta ett steg tillbaka bara. Vad sjutton är det vi försöker göra här egentligen? Och har vi någon process som gör det här otroligt komplicerat? Och kan man arbeta bort det? Kan vara en returprocess eller vad som helst? Då kan man komma hur långt som helst, skulle jag säga.
Är det här en talang man har, eller är det någonting man lär sig att göra saker enkelt?
Det tror jag är absolut möjligt att lära sig, men det är lite av en mindset också, skulle jag säga.
Alltså, ja, för att alla har ju träffat människor i vår vardag som är krångliga, eller hur? Ja, men jag menar, nu pratar jag inte, och jag har även pratat i business-sammanhang, så har jag träffat folk som gör saker och ting. Alltså de enklaste möten blir ett helvete. De finns ju där, och de vill man ju inte ha så mycket med att göra.
Nej, men alltså det är så. Alltså det kan hända att man får för sig att vi måste visst börja göra det här på något jätteavancerat sätt för att lösa ett supernischat problem. Och så fort man löser det problemet med en jättekomplicerad lösning, så får det en massa konsekvenser som påverkar en massa andra processer eller arbetssätt i organisationen. Och så blir det rörigt där. Så det är på något sätt möjligheten att bara titta på vad är det vi kan strömlinjeforma, helt enkelt. Och se till att hålla det så enkelt som möjligt utan att krångla till det med massa rapporteringsunderlag eller processer och rutiner som egentligen inte tillför någonting.
Nu har vi pratat en stund, där det är dags att börja liksom runda av lite. Nu ska det ju integreras med vitvaruexperten.
Yes.
Jag utgår från att ni ska bli en organisation.
Ja.
Ja, en plattform. Men ni ska behålla varumärkena.
Absolut.
Ja. Hur långt har ni kommit i den processen? Det här är ju rätt nytt. Det är ju bara några veckor sedan.
Absolut, det här är bara några veckor sedan. Så vi har ju precis lärt känna varandra. Skulle jag vilja säga.
Så ni är i den fasen?
Det är vi fortfarande i den fasen. Ja, absolut. Ja. Det lilla, vi har börjat lära känna varandra och prata, så ser det ju otroligt lovande ut. Verkligen. På alla fronter.
Vad är det du fokuserar på just nu då, eller de närmsta månaderna framåt?
Absolut. Nej, men det här är ju som sagt väldigt nytt, och vi har precis lärt känna varandra, och det är en otroligt bra match mellan oss och vitvaruexperten, skulle
jag
säga. Vi
måste kunna inspirera varandra nu här på ett.
Ja, men det gör vi ju verkligen. Och nu så blir vi ju ett stort gäng som alla tycker att det här är en riktig nytändning, och vi börjar titta på hur vi ska få ihop allting, så att säga. Så att vi har ju verkligen börjat prata med varandra. Det är egentligen det som är delen. Men än så länge så är det ju business as usual för båda fronter. Och så får vi se vad framtiden bär med sig. Men det här kommer bli en väldigt kul resa.
Thomas, om du skulle liksom, om vi ska avsluta här. Vad är det som har imponerat mest på dig när det gäller Hemmy?
Jag skulle säga att man har tagit en mängd smarta beslut och stått fast vid de besluten.
Man har haft en idé att hålla fast vid den.
Ja, men vi har ju varit inne på det här med eget lager och hur man marknadsför varumärket via kundomdömen och prisjakt, price runner och så vidare. Min bild är ju att Hemmy har fattat ett antal beslut som har varit rätt och man har verkligen stått fast vid dem. Även om det kanske har hänt saker under resans gång så har man stått fast vid att men vi ska ha ett eget lager och så vidare. Det tycker jag är imponerande. Och sen, ja, men som jag har varit inne på, det är inte så att det är fyra helt nya rookies i handelsbranschen, utan alla har ju ganska bra koll och kompetens runt e-handelsbranschen, så att det skulle bli en bra resa. Det var nog vi inställda på från början när vi började jobba tillsammans med Hemmy, och det ska bli jättespännande att se vart det här tar vägen framöver. Jag tror inte att det är slut på den här resan ännu.
Om jag ska säga någonting, så tycker jag att det som tycker jag är mest häftigt och inspirerande, det är att ni så sent som 2017 går in i en extremt konkurrensutsatt bransch. Nu vet jag inte hur mycket kapital ni har haft och så, men det är väl inga enorma kapital ni har haft.
Nej, vi har försökt bara hålla kostnader.
Ja, och lyckas, för det är ju tydligen, precis som du säger Thomas, alltså det gäller, har man lite, man har erfarenhet, man har lite rätt idéer och är beredd att köra, så är det inte för sent att starta e-handel i hårt konkurrensutsatta områden ens 2022, eller?
Nej, så länge man är övertygad om att man kan göra någonting bättre än de befintliga konkurrenterna, så är det absolut inte för sent att börja 2022.
Mm. Ja, jag håller helt med om det. Det kommer alltid finnas en möjlighet, oavsett var vi står någonstans, så kommer det alltid finnas en möjlighet att kunna slå sig in även 2022 i en konkurrensutsatt marknad som vi har gjort. Ska inte öppna upp för konkurrenter till oss såklart, men, det finns absolut alla möjligheter.
Mm. Björn Fant, vd och medgrundare av Hemmy, stort tack för att du var med idag.
Tackar.
Thomas Svensson, partneransvarig e-handelsexpert på Svea, stort tack för att du var med idag, Thomas.
Tack så mycket.
Och jag som pratar, jag heter Urban Lindstedt. Tack och hej.